I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära Guds församling, nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Så tackar vi dig, Herre, för att vi får komma samman inför ditt ansikte i ditt namn. Du, Herre Jesus, som har uppstått från de döda och lever och som har gjort vårt liv helt nytt. Du kom till oss i dopets heliga stund. Och du kommer och går med oss dag efter dag, ända fram till den stunden då vi ska gå mot graven. Och så låter du ett ljus lysa över den. Herre, vi ber att du låter denna söndag och denna gudstjänst får bli oss till hjälp på den vandring som vi har framför oss. I Jesu namn. Amen. Den här söndagen kallas ibland för höstens påskdag. Och i ljuset av Jesu uppståndelse kommer ett ljus in över vårt livs avslutning. Och ljuset från Jesu tomma grav lyser också över alla hans vänners gravar. Nu så är jag på fel ställe. Jag är i mitt manus för predikan. Jag beklagar. Tänkte, det här stämmer ju inte. Jag har satt dem i fel ordning. Ursäkta mig. Så här ska jag börja. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Psaltaren 118, vers 24. Så börjar många kristna sin dag. Kanske att man använder någon annan översättning, men det är den översättning som jag oftast och min fru och jag vi använder när vi på morgonen ofta säger till varandra: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Tänk att få börja varje dag med att uttrycka sitt beroende till Herren och sin glädje, eller förnyas i sin glädje över att höra honom till, och att hela tillvaron också den här nya dagen vilar i hans hand. Det kan hända att en dag som en kristen börjar med de orden inte är en dag som man liksom naturligt säger är en glädjedag. Kanske är den raka motsatsen. Herre, du vet om alla de svåra sakerna som ligger framför mig idag. Eller, Herre, du känner till allt det där svåra som har varit nu de här sista dagarna. Den sista tiden i mitt liv. Men den som vet vem Herren är och känner honom vet att allt det svåra som vi går igenom, det ligger i hans hand. Och att vi får säga som Paulus säger, så som bedrövade men alltid glada. Det är så sammanfattar Paulus denna paradoxala verklighet, så som bedrövade och ändå glada. Och då kan en kristen börja sin dag med att säga: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Det finns ett speciellt tillfälle då vi vet att Jesus bad den versen i Psaltaren 118. Han har bett den säkerligen hundratals gånger, men vi vet ett bestämt tillfälle då han gjorde det. Och det var den sista kvällen, just efter det att nattvarden var instiftad, timmarna innan han skulle tas till fånga och gå igenom sitt tunga försoningslidande. I århundraden hade fromma judar bett den här salmen vid många olika tillfällen, och i synnerhet vid varje påskhögtid. Och den dagen, den mindes man. Alltså när man firar påsk så mindes man det stora räddningsundret ut ur Egyptens slaveri. Den kvällen, ett par dagar senare, när det började gå upp för lärjungarna att Jesus verkligen hade uppstått, så är det nog inte uteslutet att innan den dagen var slut så har de bett den salmen igen. Och i avsnittet som föregår den versen som vi har läst, så står det så här: den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbart är det i våra ögon. Och så kommer det: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. Hos lärjungarna uppstod en alldeles ny glädje. En glädje som inte bara handlade om själva uppståndelseundret, att han verkligen hade gått ut ur graven, utan också att det här betydde helt nya förutsättningar för dem. De förstod att Jesus är Messias. Och nu börjar hemligheten med hans död gå upp för dem. Och så börjar de förstå att hans död är ett tacksägelseämne, ett tackämne. Och att det var allt detta som öppnade himlen och himlens dörr för dem. Förutom att varje dag som Herren har gjort, att varje dag är en dag som Herren har gjort, så vill jag peka nu på 5 dagar om vilken en kristen har anledning att säga just så här: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Det första, det är dopdagen. När vi döptes, det var en dag från vilken jag får lov att säga: Jesus, jag är inskriven i livets bok. Eller den andra, i den dagen då jag i tron vågade säga: Jesus, du är min och du har dött för mina synder. Och det tredje, varje söndag, då blir jag påmind om att det är Jesu uppståndelsedag. Jag tänkte särskilt på det i morse 8:00. Jag gick ut och hissade flaggan. Detta är den dag som Herren har gjort. Den dag då jag har nått min sista dag på jorden och ska få gå in i det eviga livet är också en dag om vilken jag får lov att säga, då jag kan få säga: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Och så det femte. Varje dag jag vaknar och vet att jag ska få gå till min Herres bord. Tänk, jag ska få gå till min Herres bord. Och där få fira hans heliga måltid. Låt oss komma ihåg att det var just i anslutning till nattvardens instiftelse som Jesus bad bönen: detta är den dag. Samtidigt som det var just före hans död och hans uppståndelse. Och detta knyts liksom samman i nattvarden. Att han som har dött och han som har uppstått, han möter mig här med hela sin välsignelse. Hur möter vi då Jesus i nattvarden? Ja, så som vi önskar att möta honom när vi gått över gränsen. Där vill vi möta honom och inte ha någonting ouppklarat. Inga synder vi dolt. Inför vårt uppbrott från denna världen finns det ingenting viktigare än att veta att alla mina synder är förlåtna. I nattvarden är det samma Herre jag möter som jag ska möta på den sista dagen. Är det då något som du har ouppklarat med honom? När du nu vet att han vet allt och har sett allt, genomskådat allt. Allt ligger uppenbart för honom. Men tron är detta. Vår kristna tro är denna: jag säger allt till honom. I min syndabekännelse vill jag inte fuska. Jag vill säga hur det är. Och i förlåtelseorden som strax ska uttalas här, så är det han själv som säger de orden till oss, till dig. Och så är Kristi blod utgjutet för mig till syndernas förlåtelse. Och jag tar emot det. Jag hör orden: Kristi, Jesu Kristi blod för dig utgjutet. Och så kan vi lämna kyrkan efter gudstjänsten och med tacksamhet och glädje säga: detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas och vara glada. Låt oss bekänna våra synder. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Evige Gud, du som är Herre över liv och död, bevara oss i tron på din sons seger över döden, så att vi når fram till det eviga livet. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen idag på den 16:e söndagen efter trefaldighet. Profeten Jesaja. Han skriver: se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Dödsriket tackar dig inte, döden prisar dig inte, de som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. Den levande, den som lever, tackar dig, så som jag gör idag. En far gör din trofasthet känd för barnen. Herren ska frälsa mig, och mina sånger ska vi spela i alla våra livsdagar i Herrens hus. Och dagens epistel från Hebreerbrevets andra kapitel. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri i hela sitt liv. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. När Jesus kom till Betania fann han att Lazarus redan hade legat 4 dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär 15 stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade hemma. Marta sade till Jesus: Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Jesus sade: din bror ska uppstå. Marta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sade: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade: ja, Herre. Jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma i världen. Jesus blev häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade, ta bort stenen. Den döde syster Marta sade till honom, Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen. Jesus sade till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa, Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här ska tro att du har sänt mig bad jag denna bön. Och när han hade sagt det ropade han med hög röst, Lazarus, kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sade till dem, befria honom och låt honom gå. Så lyder det heliga evangeliet. Och vi ber dig, käre Herre, att du skriver de här orden i våra hjärtan. Att du ger oss nåd att tro något lite mera. Vi ber dig också att du ger oss nåd att tro den förlåtelse som du har kommit till oss med i avlösningens ord. Att du hjälper oss att tro var och en att det gäller för oss var och en. Vi ber att du välsignar den här stunden med predikan och med undervisningen i söndagsskolan. Herre, tack för att du har lovat att välsigna oss. Amen. Ja, jag får upprepa vad jag sa, råkade säga inledningsvis. Att den här söndagen har ibland kallats för höstens påskdag. I ljuset av Jesu uppståndelse kommer det in ett ljus över våra livs avslutning. Och ljuset från Jesu tomma grav lyser också över alla hans vänners gravar. Som det också lyser ett ljus ifrån Lazarus grav som också blev tom. Vi ska börja predikan idag med ett ord från den kända herdesalmen där det står i tredje versen. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Här i kyrkan har de här två senaste fredagarna varit begravning. Och det har också påmint oss om döden. Men också påmint oss om allt det mörker som döden för med sig. Och inför det kunde David uttrycka sig så här. Och sätta ord på en frimodighet och en trygghet inför detta mörker. När han säger, om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Och han visste vad den fasta punkten, tryggheten, själva ljuset i dödens mörker fanns hos Herren, hans herde. Miljontals Guds barn har bett den här salmen som börjar, Herren är min herde. Också när de har kommit till orden om dödsskuggans dal. De har i Jesus sett ljuset som lyser till och med i dödens mörker. Och de har förstått att han har gjort dödens makt om intet och kunnat börja tillämpa den verkligheten på sin egen situation. Och evangeliet idag, Johannes skildring av händelsen i Betania där döden hade drabbat, ger oss anledning att säga någonting om ljuset som lyser i dödsskuggans dal. Ljuset som lyser i dödsskuggans dal. Evangeliet är just evangelium, ett glatt budskap i mörkret, också i dödens mörker. Och ska vi säga först att vi vandrar alla i dödsskuggans dal. Eller hur? De två systrarna, Marta och Maria, hade drabbats av sorg. I det här skedet i systrarnas liv så tycks ingen av dem ha varit gift. Troligen var de ganska unga människor. Och det är tydligt också av de andra evangelisternas skildringar att det fanns en djup samhörighet, syskonkärlek dem emellan. Och nu hade sjukdom och död drabbat dem. Brodern Lazarus var död och nu var systrarna i dödsskuggans dal. Vi går alla genom dödsskuggans dal. Den saken kan vi försöka skjuta ifrån oss, men döden hinner ändå alltid ifatt oss. Även om man är, när man är 15 år kan tänka att det ligger superlångt borta. Och det gör det förmodligen. Men inte 100% säkert. Döden hinner ifatt oss. Förr eller senare. Först genom människor i vår omgivning som blir sjuka och måste dö. Och sen genom att denna, och vi får säga det först, att det är den hemska döden, står där framför oss själva. Och så förstår jag, det är min tur. Jag kommer inte undan. För somliga kan döden vara ett vackert uppbrott från denna världen för att i tron på Jesus gå dit där han är. Och ni vet att jag har berättat för er om Anne-Majs uppbrott, som var ett stilla, fridfullt uppbrott, som var fyllt i dödens mörker. Döden var där, men det var vackert och det var frid, för Jesus var där. I sig själv är alltid döden någonting som är mörkt, obehagligt, starkt, hårt, och ingen människa går fri från döden. Och alla människor ska dö. Unga människor kan dö. Och gamla människor ska dö. Vår rädsla och vårt obehag är en följd av att över denna mäktige fiende råder inte någon av oss. Jag kan inte hindra honom. Jag kan inte hindra honom att ta ifrån mig den jag älskar. Och jag kan inte stoppa honom när han kommer och det handlar om mig själv. Sjukvården kan ofta länge hålla honom på avstånd och ge oss längre liv. Men ingen, aldrig så skicklig läkarvård, kan säga till döden: gå din väg för alltid. Den djupast liggande orsaken till döden, denna människans fiende, det är den synd och den skuld som drabbade mänskligheten genom våra första föräldrar. De gjorde uppror, lockade av den onde fienden djävulen. De visste att det fanns ett hot om döden om de åt av frukten från det förbjudna trädet. Och de åt, och den dagen kom dödens verklighet in över Adam och Eva och alla deras efterkommande. Och vi är deras efterkommande, och döden har kommit över alla. Våra egna föräldrar bryter upp. Somliga av oss har fått uppleva det, och andra kommer att få uppleva det. Ibland händer det att ett barn måste bryta upp, det vet vi. Eller plötsligt rycks en ung människa bort genom en olycka. Kära ni, vi vandrar i dödsskuggans dal. Finns det något verkligt ljus i det mörkret, i dödsskuggans dal? Ja, du vet det. Du vet vad Jesus sa till Marta, det som vi har läst. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det är han som är ljuset. Och det ska vi tala om nu. Jesus är ljuset i dödsskuggans dal. Systrarna hade sänt bud efter sin allra bästa vän, Herren Jesus, när deras bror blev sjuk. De visste att han kunde bota. De hade varit Jesu vänner säkert under en längre tid. Och de visste att han var Messias med makt att bota. Det visste de. Och det var inte tomma ord när Marta sa till Jesus när han äntligen kom, men för sent: Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om. Om du hade varit här. Ja, det problemet var ju inte att Jesus inte kunde bota Lazarus. Nej, problemet var ju att han inte var på plats när han behövdes. Det ligger en ödmjuk förebråelse i Martas ord. Hon visste. Han kunde ha botat. Ja, det kunde han. Men Jesus ville ge ett bevis på någonting ännu mycket större. Nämligen att han är det verkliga ljuset som lyser i mörkret. I dödsskuggans dal och i dess mörker. och därför dröjde han. När Herren dröjer med bönesvar, det har vi ju fått uppleva allihopa, så har han alltid en god avsikt. Han vill göra något större än det vi har bett honom om. Men vi kan höra i Martas ord att inte bara är förebråelse. Ljuset lyste redan i hennes inre när hon säger: men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om. Hon satte sin förtröstan till honom fastän allt såg så mörkt ut. Så blev hon nu den första till att ta emot ett av Nya testamentets allra härligaste ord som lyser så starkt i dödsskuggans dal. Och vi läser det igen. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Det är nog troligt att Marta hade nåtts av olika referat av den undervisning som Jesus hade gett upp i Galileen. Kanske inte minst från den där dagen efter det stora brödundret, där han hade talat så mycket om löftena om evigt liv och om uppståndelse. Och det är troligt att det Jesus sa där uppe i Galileen, som det finns refererat i Johannes kapitel 6, att han sa det säkert med många andra tillfällen, kanske också i Jerusalem och kanske också vid besök i Betania. Till exempel det här ordet: ja, detta är min fars vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Kan ni höra de orden? Jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det ordet av Jesus hade Marta säkert hört flera gånger. Och det var det som låg bakom hennes svar till Jesus: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Detta var för Marta någonting underbart. Men samtidigt var ju smärtan över broderns död så ohyggligt djup. Och hon förstod inte vad Jesus menade när han sa: din bror ska uppstå. Jesus ville bland dessa sina allra närmaste vänner göra ett under. Ett av hans allra största under, som skulle stryka under verkligheten i de orden: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. En stund senare var de samlade vid Lazarus grav, där det för systrarna helt fullkomligt otroliga skedde. Jesus stod vid graven och han grät. Han grät som så många miljoner människor gjort vid sina käras gravar. Men så ropar han in mot graven sedan de tagit bort stenen: Lazarus, kom ut. Och han kom ut. Det är sant. Jesus är ljuset i dödsskuggans dal. Också när han inte kallar våra döda ut ur graven till ett fortsatt liv i den här världen. Men med undret med Lazarus så visar han på verkligheten i det ordet, att det är han som är uppståndelsen och livet. Och det betyder att den som dör här, innesluten i honom, i tron på honom, är utanför dödens verkliga makt. Den trefaldiga döden har förlorat sin kraft och sin makt över den som lever i tron på Jesus. När den andliga döden, den att leva i oförlåten synd borta från Jesus, när den är övervunnen genom tro, genom dop och tro, genom pånyttfödelsen, så kan inte den fysiska döden göra annat än att liksom föra mig över från denna världen till den andra. Den som somnar på det sättet i frid, han ska uppstå i frid. Lazarus uppväckelse är Jesu mäktiga understrykande av detta väldiga löfte. Hos Jesus finns liv, och det är detta som blir till ett ljus i dödsskuggans dal. Lazarus död och uppväckelse var också ett förebud till vad Jesus skulle gå igenom, att några veckor senare dö, men på tredje dagen uppstå igen. Liksom förebildat av Lazarus uppväckelse efter 4 dagar i graven. Alla våra kära som har somnat i tron på Jesus finns där under detta väldiga löfte att han är uppståndelsen. Och att han, som Paulus skriver, har gjort dödens makt om intet. Fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Det var i sin egen död som Jesus bröt udden. Udden av det som är vår död. Hur då? Och det har en alldeles särskild betydelse i dödsskuggans dal att Jesus är den som har tagit alla mina synder på sig. Det betyder att det som är den verkliga dödsorsaken i mänskligheten, mänsklighetens gemensamma syndaskuld, har burits av honom. Synden är nämligen spjutspetsen i döden, i denna fiende. Men spjutspetsen bröts av när Jesus dog. Han har dött för alla mina synder. Och när jag tror det äger jag en fullkomlig förlåtelse. Och där förlåtelsen är och har mottagits, där har inte döden någon makt. Detta är den kristna församlingens stora privilegium. När någon i dess krets somnar in i döden så vet vi. Han som är uppståndelsen och livet har tagit emot honom eller henne. Vi ser i detta läget inte någon uppståndelse, så som Marta och Maria fick göra. Men i tron vet vi. Lazarus uppväckelse är ett av de största tecken som Jesus gjorde, som bekräftar allt det han sa och alla hans löften, och inte minst löften om uppståndelse. Också på ett annat sätt är Jesus ljuset i dödsskuggans dal. Han är inte bara där på andra sidan när vi går över gränsen, utan han är osynligt här och nu hos oss, hos dig. När vi är här i skuggan av vår egen död och i skuggan av förlusten av våra kära, så är han här hos oss. Och det är just det som David uttryckte i den där psalmorden: om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont, säger han, ty du är med mig. Och din käpp och stav tröstar mig. Ty du är med mig. Vilket underbart ord. Du är med mig. Och det får jag säga. Det får du säga. Vem du än är, till honom. Om du inte riktigt vågar säga det, ty du är med mig, så grip tag om löftena i dopet och säg: Herre, jag är din. Du har sagt det i dopet. Och säg det tydligt till honom: Herre, jag är din. Och när du har bekänt din synd, så tro i enlighet med hans löfte: dina synder är förlåtna. Tro det som blev sagt här idag i avlösningens ord. Tro hans löfte: jag är med er alla dagar. Jag ska aldrig lämna dig. Det är ljuset i dödsskuggans dal. Jag går inte ensam. Och mister jag någon som jag älskar, eller om jag själv får ett allvarligt besked om min hälsa, så får jag säga, jag vet det är inte så enkelt, men så får jag säga att jag inte fruktar något ont, för du är med mig. Så är Jesus ljuset i dödsskuggans dal. Och då blir det aldrig verkligt mörkt. Även om det skulle kännas så. Och där i mörkret får du säga vad du vill till Jesus. Så som Marta sa: Herre, om du hade varit här hade min bror inte varit död. Och då säger vi allra sist helt kort: kom in i ljuset. Kom in i ljuset. Kom in i det ljus som lyser i dödsskuggans dal. Du som lever i det ljuset, låt det fortsatt lysa. Låt det lysa starkare. Se på nytt vad Jesus lovat, att alltid vara med dig också i dödsskuggans dal. Fastän du levat med honom kanske i många år, så kanske just detta perspektiv, att döden finns i din närhet och i din egen framtid, finns det lite bortglömt. Jag är en av dem. Du har haft så mycket att tänka på. Barnen, arbete, andra uppgifter i massor. Kom in i ljuset. På nytt. Också in i ljuset i dödsskuggans dal. Men det kan hända att du behöver våga säga till Jesus: Herre, lär mig betänka hur få mina dagar är. Jesus vill att vi ska leva i hans ljus, så att vi när som helst kan vara beredda på uppbrott. Vi vet ju att det kan gå hastigt. Men för den som är i ljuset blir ett hastigt uppbrott en god, bråd död. Ni vet, vi kan ibland tala om ond, bråd död. Det handlar djupast sett om den som dör plötsligt utan att leva i trons gemenskap med Jesus. Men det finns inte någon ond, bråd död för den som lever i det ljus som lyser i dödsskuggans dal. Där finns det bara en god, bråd död, om den blir bråd. Ibland blir det så för Jesu vänner att dödsfruktan, rädslan, vill gripa tag i oss. Rädslan för cancer, rädslan för något annat, rädslan att någon av mina kära ska tas ifrån mig. Låt oss stiga in i ljuset på nytt och säga med David: om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, ty du är med mig. Kom in i ljuset. Kanske finns det någon i kyrkan idag som aldrig riktigt kommit in i ljuset. Jag vet inte. Du kanske har funnits här ibland oss länge, men riktigt, riktigt in i ljuset har du aldrig kommit. Därför att du aldrig på fullt allvar har låtit ljuset lysa. Du har inte heller velat göra upp riktigt om dina synder. Det finns sånt där i ditt liv som inte tål ljuset. Och du vill inte släppa det. Där är några mörka rum där inne i hjärtats hus. Och det är inte rent där inne. Idag är det inte för sent att komma in i ljuset. Och jag menar verkligen idag, den 16 september. Idag är det inte för sent. Idag är det möjligt. Men ingen av oss vet när det blir för sent. Hur kommer vi in i ljuset? Jo, när hans ljus får lysa på oss. Och det ljuset är av liksom två olika slag. Vi kan tänka på det i form av Guds heliga lag. Och med dess ordningar som avslöjar mig i min synd, min orenhet. Och det andra är ljuset, det som är evangelium. Som har sin allra starkaste lyskraft från Jesu kors. Jag är så glad att vi har ett kors från vilket det lyser i vår kyrka. Det kors som ändå nu är tomt. Därför att Jesus har uppstått och lever. Men han har varit där. Och det är så helt avgörande för oss. Att han genom sin död har gjort dödens makt om intet. Och att han därför förlåter mig alla mina synder. Detta är evangelium. Din käpp och stav tröstar mig, säger David. Käppen och staven, det är detta gudsordet med två sidor, lagen och evangelium. Så när vi nu säger kom in i ljuset, så innefattar det detta. Kom in i ordets ljus. Kom in till Jesus. Kom in till honom som också mötte Johannes på Patmos. När Johannes såg ljuset som strålade från honom, så blev han helt förskräckt. Och så föll han liksom död ner. Men då står det att Jesus gick fram och rörde vid honom. Och så sa han till sin rädde vän: var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Och se, jag lever i evigheternas evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Kom in i ljuset, så behöver du inte vara rädd i dödsskuggans dal. Amen.